Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om du förhör någon och under förhörets gång så lämnar personen uppgifter som gör att nu misstänker jag personen för brott. Mm. Då kan du mitt under förhöret delge någon misstanke.
Ja, kan avbryta förhöret och säga att
nu är du delgiv, precis.
Ja. Mm. Ja, då blir 24-8 för
det. Det var det polis som sa till mig en gång. Bara så du vet att under det här förhöret så kan jag delge dig.
Ja,
ja så ja, det gör ja, det då.
Nej, men man kan ju tänka sig en situation där man pratar med någon som har befunnit sig på en plats.
Ja.
Men man vet inte om den har varit med på det här.
Sen,
vi vill prata med dig så här. Ja, jag var med i ett bråk här. Det visade sig att det kanske är ett rån vi utredde. Så berättar personen att han har gett bort med ett bråk här.
Ja.
Och då kanske man avbryter förut och börjar dela honom misstanke att han faktiskt har varit involverad i den här händelsen.
Men om det är en finne som säger jag skar inte, jag bara rispade.
Ja.
Och så gör den här, du vet, de höll med tummen högst upp på kniven.
Sära, inte sära, bara rispa.
Inte sära, bara rispa.
Svart eller med mjölk.
Lite mjölk om det finns.
Det finns komjölk.
Det går bra att mjölk också i värsta fall.
Nej, grönsaksmjölk.
Hanif, hämtar du en kopp till mig också? Men lite mjölk.
Men om vi tänker, Mats, en typisk dag på jobbet, hur ser det ut?
Ja, det är inte så sexigt som man skulle kunna tro.
Nej.
Jag är spaningsledare, så man har en utsättning, alltså ett morgonmöte med sina spanare där man går igenom vad som har hänt i ärendet under natten, och där kommer någonting på telefonavlyssningen.
Men ni har väl flera ärenden igång samtidigt?
Nej. Eller
ni fokuserar bara på ett ärende åt gången?
Ja, oftast bara ett.
Så då är det en spaningsledare på varje ärende som pågår?
Ja. Nu utgår jag bara för mig då, men jag har bara ett större ärende, och då så att säga, sätter man igång spanarna, berättar vad som är målet för dagen, vad vi tror och vad vi vill och vad vi vill göra, vad de ska göra, vad de inte ska göra. Och sen när man har skickat ut dem, då brukar man kolla lite vad som har hänt i ärendet, alltså fortsätta med analysen, se hur man ska lägga
i ärendet.
I ärendet.
Ärendet. Men, men när ni spanar, vad är det ni spanar på? Det är kriminella gäng då?
Ja, precis. Utan i de ärenden som jag är med så väljer vi nästan alltid ärenden som utgår, som ska träffa skjutvapenvåldet. Antingen de som ligger bakom skjutvapenvåldet, de som anstiftar morden, de som tjänar de grova narkotikapengarna, eller de som är relativt unga, som är utförarna. Så att antingen har man ärenden på grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott eller anstiftan förberedelse till mord.
Då är du ute i fält också då?
Nej, i mindre mån, lite. Ibland.
Ibland?
Ja.
Men då kan du trycka in någon lägenhet eller någon bil eller?
Något sånt. Eller när vi har gripit folk så brukar jag vilja åka ut och titta på i lägenheter eller på brottsplatsen, eller ibland gå och snacka lite med dem. Prata med dem när vi har tagit dem.
Hur länge har du varit polis?
Blir det 30 år typ? Mer eller mindre.
Har du fått en så här guldklocka?
Nej, sommar.
i sommar.
Ja, vad roligt.
Om jag är kvar då, om ingen har sparkat mig.
Kan du inte plocka en av buset, en fin Rolex eller något bara, så har du det, guldklocka.
Nej, men jag vill inte ha en sån, de har jag där.
Jaha, de har det.
Varför blev du polis?
Ja, varför blev jag polis? Jag vet inte. Jag var inte polis, jag har inte alltid varit polis, utan jag jobbade som servicetekniker, maskiningenjör förut. Och sen,
vad servade du för maskiner?
Högvolymskopieringsmaskiner faktiskt.
Alltså, sådana här stora Xerox-apparater?
Ja, alltså, typ, fast ett annat märke, men med riktigt stora kopieringsmaskiner. Så jag var maskiningenjör och jobbade och de kring med bil och fixade maskiner. Men så tänkte jag att jag skulle söka polisskolan för att vara rätt dålig arbetsmarknad. Så jag tänkte, om jag har ett annat jobb, då kanske jag kan få upp min lön. Men så kom jag in på polishögskolan.
Så valde du helt fel grej för att få upp lön?
Ja, men då var jag så här smickrad att jag kunde komma in där. Det var ju liksom, de var ju på ett visst sätt och jag var ju som jag är. Hur fan ska jag kunna passa in i det här? Men då tyckte jag att det här verkar skitroligt.
Och då kopierade du papper in hos polisen? Nej.
Ja, precis. Men sen kom jag in där och då, ja, då var det där.
Vad var det som gjorde att du inte trodde att du skulle passa in?
Men jag är ju inte klok. De andra är ju... De andra är ju städade personer som har vett.
Det kanske därför att skicka fram dig på buset att,
ja. Nej, men man har väl alltså, i början när man blir polis så har man svårt att se sig själv i rollen, alltså ta sig själv riktigt på allvar i rollen i uniform. Man kan se det på andra och tycka att det är självklart, men så här, ska jag gå omkring här och var polisen. Det är svårt att se det.
Jag tänker så, vad är de här? Ni, för fan, ska man ta honom
ja, men,
på honom?
Precis, och det är väl det man tror att alla andra är på ett visst sätt. Men så visar det sig att de flesta är på skolan har rätt lika värderingar, har ungefär samma grundsyn på väldigt mycket. De gillar ungefär samma saker, tränar och det. Så att det är väldigt många som är ungefär relativt mycket på samma sätt. Det är rätt lätt att hitta nya kompisar eller, vad ska man säga, hitta en relation till de flesta.
Det där kände jag också igen när jag började, att man har någon bild av de andra som att de är, jag vet inte, nästan omänskliga. Ja. Alltså väldigt korrekta i allt och de är...
Du har en bild av dem som poliser, det försöker
ja,
säga.
Ja, men precis. Men sen inser man att de är människor med brister som alla andra och ja, det är bara att titta på det som händer nu i den polisledningen.
Ja.
Människor med brister.
Och där tycker jag faktiskt, om man ska prata om tv-serier, så den här Tunna blå linjen tycker jag är rätt bra på det sättet. Jag tycker att den har en del rätt bra grejer. Det visar den enskilda personen bakom uniformen. Jag tycker
det är en av mina favoritserier. Jag tycker den
Mustafa har skrivit en debattartikel just om Tunna blå linjen, över att det är en bra serie men att de har inte med så mycket av det kriminella elementen, va? Eller att det är inte så mycket organiserad brottslighet.
Att de skönmålar staden Malmö. Den grova brottsligheten är frånvarande, tyckte jag.
Ja.
Men det är en annan grej.
Men det kan jag väl kanske hålla med om. Men jag tycker ändå att de skiljer det här hur mångfacetterat polisarbetet är. Och hur, jag menar, det är allt från någon som ska ta självmord till en brand. Eller, till bagatellartade grejer.
Ja,
till
det gör de jättebra.
Det. Ja, så att jag tycker det är en intressant serie. Jag tycker
men nu när du har jobbat i 30 år, känner du att du är... Att du alltid varit lite polis i själen, eller har du jobbat upp det till den rollen?
Nej, alltså jag vet inte. Jag brinner ju för att jobba mot den organiserade brottsligheten. Jag har jobbat civilt mot skjutningsvåldet sedan 2001. Alltså på olika sätt. Jobba med ungdomar i förorterna. Både Hässelby och Vällingby, men främst i Järva. Nästan hela den, alltså de sen 2001. Jag jobbade med rån, ungdomar, grova rån och den typen av brottslighet först i 10 år, sen har jag varit spaningsgruppchef. Men ändå hållit på med samma typ av arbete mot de här personerna som ligger bakom våldet då. Varit med massa mordutredningar.
Hur länge så har du att du har varit specialiserad just på grov brottslighet eller organiserad?
Ja, sen 2001 så har jag jobbat som civilare. Och då jobbade jag på det som heter ungdomsrånkommissionen först. Då höll vi på med bara ungdomsrån. Men också skjutningar, mordförsök och det. Så då jobbade man ju mot de unga. Och sen har man jobbat med det från olika sätt. Dels på en ungdomsgrupp först. Men sen på en spaningsgrupp som mera tittar på de lite äldre. Och sen nu som spaningsledare där man har kanske en helhetsbild och jobbar kanske i mordärenden eller framåtblickande ärenden mot det här skjutningsvåldet. Men målsättningen, det som driver mig, det är ju att få stopp på skjutningarna, få stopp på det här vansinniga våldet.
För det finns ju vissa som säger att nej, men det har alltid varit så här, det bara förflyttar sig, det är olika grupper som gör det, men i grunden har det alltid funnits. Hur stämmer det överens med det du ser?
Alltså visst våld har alltid funnits, men om jag tittar på utvecklingen sedan 2001 så har det ju, är ju mycket, mycket, mycket grövre nu och mycket, mycket yngre gärningsmän på ett helt annat sätt. Det fanns inte de här, om det fan, vi pratade för kanske 10-15 år sedan om en gruppering i Husby hade en konflikt med några i Tensta, då åkte de dit och slogs. Kanske någon sköt i luften maximalt. De slogs, eller ja, någon kanske drog en kniv och viftades lite. Nu, samma konflikt nu så skulle man skjutit på varandra. Det var otänkbart under ett antal år. Man löste det, man var våldsamma, man hade vapen. Man kanske visade dem, men man sköt aldrig på varandra.
Men varför har det blivit så?
Det vet jag inte riktigt varför det har blivit så. Varför det har blivit en, vad ska vi säga, en förskjutning, att det är lättare att ta till våld. Det vet jag inte, om folk har blivit mer lättkränkta och så. Men då löste de det. Om man tar de kriminella som är äldre nu, som är födda på kanske 85 där, de löste det på andra sätt. Och när jag träffar dem ute nu och pratar med dem, så berättar de också samma sak. Så här, Mats, det är helt fucked up nu. Och så ungarna, de har vapen, man kan inte säga åt dem. För att respekterade folk också i förorten. Om det kommer någon äldre och sa till dem så här, grabbar, skärp till dig, åk inte kross här. Min syrra, hon ska gå här. Nu så, vad snackar de om, gubbisk? Så tar de fram ett vapen. Så att de äldre har inte den här respekten. De kan inte säga till de yngre på det sättet längre.
Är det en effekt av att vi har BRIS och massa rättigheter för barn att de blir så här?
Nej, utan jag tror att det som jag tycker mig se, det är att med det här nya samhället som vi har med internet och allting, så är det lättare för Sverige har förändrats på massa olika sätt. Bland annat så, bland ungdomar just nu så vill man ju, väldigt, väldigt många ungdomar så vill ha en kriminell identitet, en kriminell karriär. Och ett sätt att få den, det är att skaffa sig ett våldskapital, ett varumärke. Och det varumärket, det skaffar man sig kanske genom att skjuta någon. Så det finns en önskan att skaffa sig en kriminell identitet, att bli någon och bli någon väldigt snabbt.
Så till exempel om Petri, Sveriges Radio Petri ger pris till Yasinbyn, då hjälper de till att upprätthålla den här identiteten?
Ja, absolut. Så jag är en gubbe, men jag lyssnar ändå rätt mycket på svensk rapmusik, därför att jag tycker att, för det första så tycker jag att den faktiskt kan vara bra, men sen så lär mig väldigt mycket, men den är ju väldigt våldsbejakande.
Men vilka åldrar pratar vi om?
Jag pratar om du går till en svensk högstadieskola, så vill folk gå omkring som att de vore kriminella. Man vill ha en bäktanväska, man pratar orten, fast att man är kanske från Hässelby eller från Järfälla. Så lägger man sig till med vissa grejer som man, för att verka vara kriminell. Man går omkring, man har buffmaskering, man har en försäljningsväska, fast man egentligen inte är kriminell. Det finns en önskan att låtsas vara kriminell. Och det finns ett statusvärde i att vara kriminell. Och ja, kör.
Jag var igår i en kommun i Västra Götaland. De hade bjudit dit mig för att i den kommunen så har de problem med att det finns en grov rasism mellan olika grupperingar. Och en väldigt stark machokultur.
Bjöd de in dig då?
Och det var en förskola.
Va?
Oj.
De är från 5 år och yngre.
Då förstår jag att de bjöd in dig.
Alla förskolelärare är helsvenskar. Och alla de har erfarenhet av att jobba på helsvenska skolor sedan tidigare. Och nu har de kommit till en förskola där 99% är av utländsk bakgrund. Och de är bara väldigt chockade och handfallna. De vet inte hur de ska hantera den arabiska gruppen, trycker ner den somaliska gruppen, och den somaliska gruppen försvarar sig med våld. Och sen
förskolebarn?
Förskolebarn. De kallar man för, de kallar de svarta för N-ordet, och att de är smutsiga.
Och femåringar.
Fem år under. De säger att det finns en väldigt stark machokultur.
Alltså, är det så?
Ja. Och jag var så här, jag vet inte hur jag ska hjälpa er. Alltså jag är ledsen, men...
Men det är ju värderingen att få hemifrån ju.
Precis, och det var det jag sa till dem. Jag sa till dem så här, det bästa som kan hända nu, det är att de har fått med sig det här hemifrån. det är det bästa ni kan hoppas på. För det kan inte vara så att det finns något genetiskt här bland de här barnen. För då är vi inne på något helt annat.
Nej,
utan de har nu fått det här med sig hemifrån bara. De har hört sina föräldrar prata så om, ja, om svarta. Och förmodligen blir de också slagna av sina, av sina föräldrar. Och så använder de det på skolan. Men att de var...
What the fuck?
Jag visste inte vad jag skulle...
Men det, då är det, vi har ju ett helt parallellt samhälle då med en helt annan uppsättning värderingar om vad, hur gör man karriär, vad är, hur mäter vi framgång, ja det är hur kriminell du är, hur många som är rädd för dig. Det är ju en helt annan liksom...
Ja, för att för målbilden för de här, det är ju inte bara att göra sig ett namn, men med, det är ju det här hela den här framgången, att kunna ha mycket pengar, fina kläder, vara någon på internet, vara en person, vara känd på ett eller annat sätt. Det är dit man vill liksom hamna, det är det man vill. Man ser upp till de som är lite äldre kriminella, man är beredd att göra i stort sett vad som helst för att bli accepterad. Ungdomar som frågar öppet, finns det inget kontrakt jag kan ta? Ungdomar som är 16 år som vill ha ett mordkontrakt för att
kanske uppstår en alternativ arbetsförmedling snart.
Absolut.
Men är det, om det är mord och gärningsmannen är under 18 år, är det bara utan ungdomsvård?
Det vill brösta en fyra för att bli en 100 gubbe.
Exakt.
Men det är helt orimligt.
Ja, det är, och varifrån kan man, alltså som 16-åring, man kan tänka sig att jag kan döda någon som jag inte har någon som helst relation till, bara för
statusen.
För statusen. Det är ett hemskt samhälle.
Men jag förstår fortfarande inte, för att ungdomar vill synas och bli bekräftade och ha status och ha en plats. Det har väl funnits i urminnes tider. Vad är det som gör att det har eskalerat till den nivån vi är nu?
But just a second before that, just for me to understand correctly. If there is a guy who's 17 years old and kills somebody, he gets only 4 years utan ungdomsvård.
17... Ja, kanske 8 års fängelse i bästa fall. Men oftast 4 års sluten ungdomsvård.
Who thought that this is reasonable?
Det var väl ingen som förutsåg att det skulle bli så här.
Vi hade inte såna problem i Sverige
förr. När lagarna stiftades och du hade då 16-åring som begick mord, så hände det väl en gång var 5:e år kanske eller någonting sånt. På den, jag menar, stiftas de här lagarna, 70-tal, 80-tal. Mm. Och hände det då var det någon... Det typfallet, då var det väl någon kille med svåra psykiska diagnoser, stökigt hemma. Det var liksom, du förstår, alltså, okej, vi sätter 4 år på ungdomsvård så får vi se vad vi gör, försöka hjälpa den här människan.
Det är oftast någon tragisk händelse i någon by där liksom.
Ja, kan vara ett mobboffer som du slår slint i huvudet på. Alltså, det var liksom en helt annan kontext, så spärra in den personen i tid och evighet, det var kanske inte det som var det aktuella. Det var så man förstod. Alltså, det heter ju kriminalvården. Vi ska vårda de kriminella. Det är inte bestraffning som är utgångspunkten i
Är slutan ungdomsvård och kriminalvård samma sak?
Nej.
Nej.
Ungdomsvård, det är ju... Vad heter de? Är det SIS-hemmen?
SIS, ja. Det är statens institutionsstyrelse som driver dem.
Men vill regeringen ändra på det, eller?
Ja, alltså med de vindar som blåser nu så skulle jag säga att det säkert går mot. Man har gjort ju en konkretisering att man tog bort straffrabatten från 18 år. För ett år sedan, om man gjorde ett mord och var 18, då fick du 10 år. Om du gör ett mord nu får du livstid och du är 18 år. Så det har man ju slopat från årsskiftet.
Det var ju en skala mellan 18 till 21.
Ja.
Ju närmare 21, det var ju mer blev du dömd som en vuxen.
Mats, du har ju sett människor i den här miljön i nu 20 år, i olika åldrar. Finns det någon gemensam nämnare du kan hitta hos kidsen som du har träffat på? Kommer alla från en trasig familj? Eller kommer alla med någon sorts kvalitet eller parameter som stämmer överens?
Nej, så lätt är det tyvärr inte. Många av dem kommer ju från områden som är rätt trasiga. Men alla gör ju inte det, utan ibland så finns det ett intresse av att söka sig till de här områdena. Alltså det kan ju komma någon från Järfälla eller utifrån som inte kommer från speciellt dåliga förhållanden. Det är kanske få gängmedlemmar som är från Östermalm, men alltså du behöver inte ha växt upp med 12 syskon i en etta i Rinkeby för att
vi har ju tidigare haft en narrativ om att alla som hamnar i kriminalitet, att det är nästan synd om dem, för det är olika omständigheter som gör att man hamnar där man hamnar. Men om jag tolkar det rätt nu, så är det så att det är inte så längre, utan nu är det människor som aktivt söker sig för att vara där, för att bli den här 100-gubben, för att kunna göra en karriär och få en status.
Ja, absolut. Det tycker jag det är. Sen kommer ju merparten kommer ju från sämre förhållanden, absolut. Det finns, men inte alla. Och sen jag brukar också prata om att okej, vi har 100 tungt kriminella pojkar som kommer från Rinkeby, men de växte upp med 100 flickor i samma hem och de blev inte kriminella, någon av dem. Alla de gick det bra för. Så man gör ju, individen gör ju också ett val. Sen påverkas man av vilka man hänger tillsammans med och värderingar och annat. Men man är inte tvingad att bli kriminell för att man bodde i den här ettan. Alla systrarna blev inte kriminella.
Jag funderar också, det finns ju väldigt mycket socioekonomiskt sämre faktorer i bruksorter runt om i Sverige. Men där ser man väl inte de här gängen, tror jag.
Det börjar ju tyvärr komma, det vi har sett i Stockholm. Det kommer ju skjutningar i Gävle, i Eskilstuna, i småorterna också. Nu kanske inte det var bruksorter, men du förstår vad jag menar.
Ja.
Men det är en utveckling som vi ser i de småorterna, eller i de särskilt utsatta områdena. Det har ju spridit sig. Det finns samma önskan i de orterna, i mindre orter, i väldigt små orter, att bli någon, att vara någon, att synas på Instagram, att ha en kriminell identitet. Eller överhuvudtaget
men var någon. Men när jag växte upp så man ville bli någon. Man kanske tränade hockey så fan drömde om att bli nästa Forsberg eller Börje Salming eller något. Eller man spelade fotboll eller man pluggade för man ville bli läkare, ingenjör. Det var ju många polare som var åt det hållet. Ja. Vi pluggade natur sen och sånt här. Ja. Men var kommer det ifrån att vara kriminell är en status? Det är någon kultur som har förändrats.
Jag ska säga, många av dem, när de är riktigt små, vill de nog bli fotbollsstjärnor. Det är jättestort intresse för friidrott. Fotbollsstjärnor är respekterade överallt. Sen provar 99% av de här på ett eller annat sätt musiken. För att bli en rapartist, det är ändå okej. Okay. Man syns, man får stjärnstatus, man kan prata om de här grejerna. Och det. Flera av mina mördare som jag har låst in har suttit och skrivit raptexter, urtaffliga försök och att bli rapartist parallellt med sin kriminella karriär. Och rappat om det som de då har gjort. Så att det är väldigt många av dem som provar det och tänker sig som att det kan vara någonting för mig.
Det är Chang, där du pratar om att du hade ju förebilder. Man har ju förebilder som hockeyspelare. De här ungdomarna har också förebilder som rapartister, ja. Men förebilderna där är ju så pass få i förhållandevis, eller det finns en viss typ av förebilder, man ser inte Börje Salming som en förebild ute i orten, utan där ser man de här Drejlo och Yassin.
Men också vilka förväntningar det finns i området på vad som är något att se upp till.
Jo,
du vet, att inte gola, att vara tuff, att stå på dig.
Ja, men det är ju egenskapen med din karaktär.
Nej, men om det finns förväntningar.
Ja, men
jag tänker så här,
alla människor växer upp i en kultur där det finns en förförståelse för vad är bra, vad är dåligt och rätt och fel och så här. Och om du tar till exempel arabisk kultur då, vi har människor från Syrien, från Mellanöstern och så där. Tittar du i de här länderna så det är ju inte kulturellt accepterat att om man gör en karriär som en kriminell som skjuter ihjäl andra, det är ju någonting bra. Mm. Så är det ju inte i Egypten eller Syrien eller Irak eller något land. Och det är ju inte en svensk kultur heller, för det har aldrig varit okej i Sverige i svensk kultur. Var kommer det ifrån?
No, but the difference though, I think some cultures, including to some extent the Middle East, has more tolerance for violence. And when it comes to honor culture, for example, like status-related honor culture, you should not let somebody offend you. This is something that you should not let it pass. You have to, like, basically avenge your honor. This could be some aspect
fast
to this.
Fast ungdomar skjuter inte ihjäl varandra i Turkiet eller Syrien eller håller på och du tittade snett på mig, nu ska du dö, pang. Så det är inte så.
Men det är inte så det börjar, utan det börjar mycket tidigare i förskoleålder och sen så trappas det upp.
Jo, men varför sker detta?
För att det har tillåtits det i Sverige. I Sverige har vi tillåtit det så pass lång tid och vi har inte kommit undan med. Mats, du var ju med på de här första morden 2015 i Järva. Mm. Hur gick det i de ärendena från 2015? De första morden som skedde?
Nej, det gick inget bra. Alltså för polisen gick det inget bra. Det finns ju en, och det finns ju fortfarande en utbredd tystnadskultur. Det är ingen som vill vill eller vågar framförallt prata. Det kanske finns de som faktiskt vill, men det är ingen som gör det. Och berätta för polisen. På mordet som vi hade, ett mord 2021 i Husby på torget. Det var ju hur många som helst som såg det där. Mördarna stannade och pratade med flera stycken från Husby som 100% vet vilka det är. Men ingen vill ju, vill eller vågar eller kan. Ingen gör det i alla fall, prata med polisen.
I det ärendet så var det väl en person fälld för mord, va?
Ja. En person blev dömd för mord, fick 10 års fängelse.
Men om vi backar tillbaka till 2015, där skedde ju första mordet kopplat till den här gängkonflikten mellan dödspatrullen och Shottaz. Och de här personerna, var det så att de började mörda varandra från ingenstans alls, eller gjorde de någonting innan de började mörda varandra?
Den konflikten, de var ju egentligen vänner, de här, de personerna. De var ju ett nätverk som begick grova brott, bland annat smashing grabkupp, rån tillsammans. Och den konflikten började vara med en avundsjuka om att några inte fick vara med på en rånkupp som hade varit med och planerat den. Man tog ut en av dem som faktiskt var med i skogen för att avtvinga honom hans del av bytet, och så slutade det med, sannolikt kanske inte ens med att det var menat så från början, men han sprang och man sköt 2 skott efter honom. Man träffade honom, han sprang in i en lägenhet, blödde ut och dog. Mm. Och där började en konflikt. Hans släktingar.
Det var ju till alla dör, eller hur?
Det här är mordet på Isse, och det var jag faktiskt först på plats på och försökte rädda honom. Så det var ju mordet, första mordet 2015. Mm. Sen var det ett dygn senare som nästa person mördades.
Ja.
Det var Massla som mördades då.
Som sannolikt hade varit med på det första mordet. Ja, så där började det. Och där började det som en ekonomisk oegentlighet. Och sen hamnar man helt plötsligt i en hämndspiral. Och då är det andra faktorer som driver det. Och för varje mord som begås så är det kanske 4, 5, 6 stycken som kan tänka sig hämnas. Några släktingar, några vänner. Och sen har man helt plötsligt ganska fort väldigt många som kan tänka sig hämnas på någon. För i de här kriminella miljöerna som det ser ut nu, då är inte det viktigaste att man, om jag är med i en kriminell gruppering och vi har förlorat en vän eller en kamrat, då är det inte det viktigaste att vi skjuter exakt den som gjorde det, utan att det viktiga är att vi agerar och skjuter någon från den andra grupperingen så att vi visar på handlingskraft. För om vi inte agerar, då visar vi att vi är svaga. Right. Och då kan andra ta våra marknadsandelar, vi får problem, vi måste agera på ett eller annat sätt.
I just want to add something like to your question, Chang, like why people in the Middle East or like if we take Egypt for example, one thing that actually makes a lot of difference, access to weapons. People in Egypt don't have that much access to weapons at all.
I Syrien har man ju det.
But the fucking civil wars over there.
But
generally speaking, like here, like if there was easy access to weapon in certain suburbs in Egypt, they would have shot each, like imagine, like if they all have guns and somebody, because they fight a lot, they just don't fight with guns, you know, they beat the shit out of each other but not with guns, but if they both had guns they would have shot each other.
Det finns en faktor till där också, att du har skjutit någon, sen är sannolikheten att du åker dit, det är också spelar roll. Om man skulle ha tillgång till vapen och skjuter och kommer undan med det är en sak. Men om någon skjuter och blir ertappad och åker dit på livstid, då signalerar ju ändå samhället till de andra att gör ni det här så är det 18 år.
But if we stay here just a little bit, how come they have such like easy access to weapons?
I Sverige alltså.
Ja. Varför har vi det? Ja. Därför att varför det finns mycket vapen i Sverige, det bygger ju såklart på att det finns en stor efterfrågan på vapen. Om ingen vill ha vapen så skulle det inte finnas så mycket vapen. Nu finns det en jättestor efterfrågan på vapen just i Sverige, kopplat till många andra länder.
Var kommer vapen från?
Mycket av vapnen har historiskt sett kommit från Balkan, från de krigen där. Men nu finns det det finns en rad olika sätt som vapen kommer in. Det är ombyggda start- och gasvapen som man plockar in. Man plockar in vapen som reservdelar, man köper deaktiverade vapen, alltså vapen som har varit riktiga som någon har satsat igen lite, så tar man bort det där. Så det är olika flöden av vapen som kommer in, och sen är det stulna vapen från sportskyttar och sånt där. Allt det där är en salig blandning. Men
är ni oroade för 3D-skrivna vapen?
Ja, det har ju också börjat komma
i Sverige?
Ja, vi har tagit ett par, 3-4 stycken.
Aha. Mm.
Så det börjar komma, framförallt den där FGC 9, Fuck Gun Control 9 finns det en som heter.
Vad heter den?
Ja, men det finns ju
Fuck Gun Control.
FGC, Fuck Gun Control.
Är det en vapenmodell alltså?
Ja, men för det finns i USA, så USA är ju USA. Ja. Det vet ju. Och de, de här frihetskämparna inom situationstecken från USA, de tycker så här: staten ska inte ha en monopol på vapentillverkning, vi ska också kunna göra vapen och sånt där. Festen, vad heter det? Ja, femte tillägget.
Ja, men libertarianer.
Mm.
Second,
så då provar... Ja, den. Ja. Det är därför jag inte skulle prata engelska. Det blir kaos. Ja, nej, men så de håller ju på att prova sig fram om vilka vapen man kan 3D-skriva och lägger ut ritningar och allting för att, inte för att tjäna pengar själva, utan för att konkurrera mot vapenhandlarna och så.
Så jag gillar ju inte gängkriminalitet och så.
Jag gillar vapen.
Nej, bortsett från det. Det finns ändå någonting mörkt, samtidigt elegant som det är mörkt. Hur sjukt förenande internet ändå är i den aspekten.
Ja.
Att en tanke från USA, gun control, deras protest mot det på 2 sekunder, den informationen som bygger ett vapen där, pang, ramlar i någon dator i någon källare någonstans. Och så får ut ett jävla skjutvapen.
Men också like gang culture in general.
Ja, gängkulturen like, också.
En tanke som slår mig, det var ju att det är inte, alltså, vi har ju haft gäng sen 90-talet, men då såg de annorlunda ut. Då var det de rödvita, eller Hells Angels, och det var
Bandidos till exempel.
Ja, Bandidos och Brödraskapet och allt vad de hette. Men de hade ju lite styr på det. Det var ju inte så att de sköt ihjäl varandra kors och tvärs hur som helst.
Det skulle sanktioneras, det fanns en struktur.
Det fanns väl en mer liksom tjuvaheder eller någon slags regler man höll sig till och sådär.
Ja, i alla fall, de tog inte skjutningarna, framförallt tog de inte skjutningarna mitt på ett torg.
Nej.
Men det är också så här, det har ju skett en förändring i skjutvapenvåldet också. Jag var och föreläste bland annat i Oslo förra veckan om ungdomar och kontraktsmord, men också hur det klassiska svenska mordet ser ut nu. Eftersom man har så unga gärningsmän, så sker inte morden på samma sätt heller, utan de sker... Man har ett stort problem att lokalisera varandra, kan man säga. Och då kanske man hittar varandra i ett centrum eller någonting. Gärningsmännen är rätt unga, 16-17 år. De kanske inte ens kan köra bil. De kör sparkcykel, sen ger spark istället.
Ja.
Och man är beroende av att någon ska hitta, lokalisera motståndarna, eller goa den, som det heter. Och den här rollen goaren, eller den som helt enkelt berättar för mördarna var offret finns. Den rollen är så central. Så man letar efter goare i motståndarmiljön eller bland tjejer.
Just det.
Är det någon som har goish på honom? De får 200k om de har det. Alltså man vill köpa någon som kan placera offret på en viss plats. Eller kan säga med säkerhet att han är på det här gymmet. Eller i den här parkeringen. Eller här vid en speciell tidpunkt. Har man den uppgiften, då kommer man fixa ett mordteam som försöker gasa det här mordet.
För där kan vi se att om man har sociala Instagram eller Snapchat, så är det många gånger så blir de kontaktade av så här främmande tjejer som gärna vill träffa dem. Och sen lockar de ut den och sen så kanske man blir knäppt då.
Och det är också en grej av det här. De har jätteproblem med att träffa tjejer. Alltså, du måste ha det här klart. De har inte problem med att träffa tjejer. De har problem när de ska träffa nya tjejer. För de vet inte, är det här ett sätt att locka fram mig? Vilka har de här tjejerna varit med innan? Har de varit med motståndarsidan? Är det här en goning eller är det en riktig tjej? Om jag hänger med en tjej och hänger med Sussi och Sussi har hängt med dem, då får min tjej inte hänga med henne. Alltså. Mm. Det där är hela tiden den här, vem känner han, vem känner hon? Är det här ett sätt för fienden att lokalisera mig? Den här rädslan för det är ju något nytt. Det
låter som där House of Beverly Hills eller vad det heter. Alltså, det låter som såpaopera allting.
Ja, det är det. Allting blir väldigt, väldigt infekterat, som i Rinkeby till exempel. När man antingen var på ena sidan eller den andra sidan. Man kunde liksom inte vara kompis med båda, för antingen är det med oss eller så är det mot oss.
But Mats, if I understood you correctly, this is starting to be like attract even people from outside utsatta områden. And this is something I didn't really think about before, because it looks like this subculture is growing and starting to be not just local, to be more attractive even to adjacent areas, and to becomes both like a lucrative business model and an attractive subculture.
Ja, livet som insats.
Ja, du nämnde 200k för en som är goare.
Till exempel.
Kan det vara en rimlig summa? För
ja, absolut.
200k.
Ja.
Fuck.
Alltså, jag ser pengar vi kan tjäna här.
Om du säljer dem för 100k, hur kan du säga att du är 100 då? Sjunger 23 till exempel.
Men en sak som vi var inne på tidigare, som du har nämnt också, det är just hur kommer det sig att gängkriminaliteten har blivit som den har blivit? Från början så var det ett eller två gäng, nu är det mycket fler, och med tanke på internet så slås ju de här strukturerna ut. Du har ju berättat för mig att strukturerna ser inte ut på samma sätt. Förr i tiden så har man haft äldre personer som har vaktat området, tillåtit en yngre person komma till ett visst område, men nu har yngre personer tagit över hela området.
Ja, för förut skulle jag säga, det är min spaning, och lite när man pratar med äldre kriminella också, så förut var man ju, yngre kriminella var mer beroende av äldre kriminella. Antingen äldre släktingar eller andra äldre i området som hade kontakter kanske med utlandet, som kunde få in narkotika billigt, som kunde se till att det löser sig. Nu kan man som 20-21-åring med starkt våldskapital ha egna kontakter ner till Barcelona, till Spanien, till Holland. Sköta sina egna grejer, sina egna narkotikaaffärer, styra upp dem. För i det här våldskapitalet finns också en inbyggd betalningsförmåga. Jag har skjutit folk vet om det. Har någon en skuld till mig, kommer de betala. Jag har ett bra marknadsvärde, jag har en bra betalningsförmåga. Då får jag kanske köpa grejer på kontrakt för att de vet vem jag är. Alltså på
kredit. Det är som det vanligt folk har en hög UC-ranking. Ja. Så de har en eget parallellt system för kreditvärdighet.
Ja, men och precis så är det. Och likadant, har du begått de här morden så får du vara med i andra sammanhang. Du är en pålitlig person, du har mördat för ditt nätverk eller du har tagit ett kontraktsmord, då får du vara med och lägga in.
Har man golat, då är det som att få en betalningsanmärkning.
Ja, då blir du klippt.
Då kommer fogden och knackar på dem.
Ja, men så att det är intressanta strukturer här. Det är intressant. Och internet har gjort så att man är inte beroende av de här längre. Känner jag någon i Malmö kan jag lika bra själv åka ner till Malmö och hämta något. Eller jag har suttit på ett ungdomshem med en kille från Gävle. Varför ska vi kan göra affärer tillsammans nu?
Ja, det där känner jag igen.
Men det finns en bok som heter Gang Leader for a Day. Det är en antropolog i USA som heter Sudhir Venkatesh. På någon jävla vänster lyckades han övertyga någon gängledare i Chicago att få hänga med honom i flera månader. Och när gängledaren blev nog lite smickrad att en riktig akademiker vill komma och kolla hur han gör. Så han lyckas övertala honom. Så han bor med honom och till slut bor han i det här området i flera år och dokumenterar hur allting funkar. På villkoret att han skriver om hur mäktig den här gängledaren är i sin rapport.
Ja.
Och han kommer fram till att vad de här gängen har uppfunnit, det är egentligen en kopia av McDonald's franchise-modell som de har uppfunnit på egen hand för att det är det mest optimala sättet. Så du har fotsoldater, du har kreditsystem, du kan franchisa ut vissa verksamheter till andra områden. Och så har du total kontroll på ekonomin och allting funkar. Så det är inte så chockerande
egentligen. Det påminner om motorcykelgängen när du berättar.
Ja.
Det är ju en slags företag egentligen.
Ja, ja. Det är punkt och pricken egentligen.
Isn't it, they don't seem to me, like if we compare like, you know, traditional mafia for example, with structure and hierarchy and you don't do anything except if you get an order and so on. It doesn't seem to be that these gangs are structured in the same way. It seems like chaos more.
Ja, för jag tror inte de är intresserade, i alla fall inte de yngre, de är inte intresserade av att till en början så är de intresserade av att hamna i men de är inte intresserade av att underkasta sig någon riktig så här struktur. Man blir accepterad att bli någon, kanske få vara en del av ett gäng, men sen man vill ju tjäna pengar och bli någonting mer än att bara vara. Man vill inte vara en dräng.
Men det är också så som du säger att många av de här som vi placerar eller olika gäng från polisens sida, när vi pratar med dem så säger, vad då för gäng? Jag fattar inte vad du snackar om. Vi är inte några gäng. Det är vänner, vi umgås. Jag gör någonting med honom. Ibland så känns det som att den blicken vi har på oss själva, att vi är en organisation, vill vi också sätta den blicken på andra. Medan de själva delar inte den uppfattningen.
Bland det läskigaste jag läst, det var intervjun med han Dumle.
Exakt,
i Expressen. Han sa så. Där han säger att, ja, så vi är bröder. Han är min bror, men om jag vill döda någon, då har inte han någonting med det att göra.
Fast en sån inställning blir ju inte långlivad i den världen.
Men det är inte det. Det är där vi är.
Ja, men han är ju inte högt rankad. Nej, han är inte uppe
den är väldigt platt, organisationen. Det är han, på, det han säger att organisationen är väldigt, väldigt platt.
Det är,
ja, men det är därför de inte funkar. Ja, till slut kommer någon lista ut att ju mer... Ja, men det är som att när du börjar jobba på McDonald's, du söker ju inte dig dit för att du vill ha struktur. Du söker dig dit för att du vill ha cash. Så om du kommer till deras värld, gängkriminella, och märker att fan, jag får inte betalt för mitt shit, jag har inte fått min cut, jag får inte det där, då blir det ju hämnd och mord och våld.
Och det är där vi har hamnat idag. Det är därför vi har så många olika gäng.
Det är därför det här är så jäkla läskigt. Därför att du vill ha en arbetsledare som säger nej, vi ska inte döda X. Vi sitter lugnt i båten. Det har de inte. De kör sitt eget race. Vilket gör att de är helt likgiltiga. Det är som flygornas herre på amfetamin.
But there aren't anybody... like among these, like in these gangs, who has a vision that they want to structure and build hierarchy and an organization.
Nej, Dumle säger inte att han kommer vara död när han är 27 eller 26.
Fast det finns ju enskilda personer som har kommit långt, som tjänar grova pengar, som tjänar tiotals miljoner. De vill ju ha en struktur under sig där de tjänar mer pengar, för att de har ju nytta av att ha utförare under sig som de kan lägga kontrakt på, som de kan låta köra transporterna, som de kan låta sköta distributionen åt dem. Så de vill ju ha en struktur under sig, medan de under vill ju så att säga klättra i den här strukturen, men när de blir tillräckligt stora så kan de mycket väl bryta ut ur den. Sen är det också så att man kanske inte vill samverka brott till viss del, men har man en yttre fiende så är det viktigt att ha den här strukturen, för att den innebär ett skydd. Om jag bor i ett område och så har jag ett konflikt med ett annat område, kanske inte det, men då delar vi samma konflikt. De kommer komma ut och skjuta på oss, då måste vi ändå på något sätt försvara oss tillsammans. Men sen när det inte handlar om försvaret, så kanske vi tre här gör narkotikaaffärer och du och jag, vi har lite vapenaffärer och vi har lite andra affärer, men vi tillsammans har en gemensam fiende som vi skyddar oss mot. Sen kan vi göra grejer tillsammans här och kanske inte har någon egentlig struktur mellan oss, men vi behöver varandra och så här, vi har en gemensam fiende som vi...
So in this loose hierarchy, people who are maybe a bit higher up, they don't try to exert control on others. Like for example to say, okay, if you want to belong to our gang, you don't shoot except when you get the order from us. Nej?
Det var så mer förr i tiden, skulle jag säga. Inte nu. Om vi tittar på vårt område i Järva så hade vi personer som styrde, men nu är det inte så. För nu är det helt total, det är ingen kontroll. Då vill jag påstå
det
förut.
Det går mycket mer mot det. Ingenting är, allting är inte exakt likadant, men på det går mycket mer åt det som du beskriver. Så om vi bara backar ett år i Husby till exempel, då var det rätt tydligt vilka som bestämde, vilka som skulle skjuta och inte. Nu har det luckrats upp. Så att det går mycket mot det du säger, att det är lösare och lösare. Men att det tidigare har varit tydligt att några bestämt vilka som ska skjutas.
Mats, something that you talked about that is, and I know that's a problem, it's difficult to get witnesses to testify. How can this be better? What kind of like, vilken skydd erbjuder ni till vittnen?
Det är ju jättesvårt ju, för att om vi har en tvåbarnsmamma som bor i ett område, som sett sin granne hantera ett vapen och sen låser vi in den här grannen, men hans vän, eller den här personen, då alla de andra är ju kvar där kring henne, och det, så att jag förstår ju själv hur svårt det är. Och men hur vi ska få det att bli bättre, det kan
anonyma vittnen till exempel, skulle det vara någonting?
Ja, kanske. Det där är en jättesvår fråga. Jag har ju en viktig fråga.
Just a second, but what kind of protection then that you... Okay, now I witnessed a crime, okay? And I'm thinking, okay, maybe I want to testify, maybe it's the right thing to do, but then I come to the police, okay, but what kind of protection will you offer me and my family? What kind of protection do you offer these people?
Ingenting.
3 veckor i Maldiverna. Hade det
ingenting. Så det,
nej, men man kan väl få, man kan väl kanske, beroende på hur allvarligt det är, så kan man väl få vara lite hemlig och kanske bli placerad på skyddad på ett hemligt ställe och så. Det är väl Alltså, sånt kan man göra, men i grunden så erbjuder inte polisen mig vetligen något särskilt, för att hela samhället bygger ju på frivillighet.
Att du ska göra din plikt och se till att rättsstaten fungerar.
Det är jättenaivt.
Det har varit så, det har funkat jättebra.
Men om du tycker
att polisen erbjuder ingen...
Men vad finns det för alternativ? Vad skulle man kunna erbjuda?
Men Mats, om jag vittnar i ett mål där du har varit involverad i att gripa folk och jag vittnar i det målet, skulle du känna dig trygg med att jag kommer vara safe efter den här vittnesmålet? Eller skulle du vara orolig för mig? Så här, shit, vad nice att Ashkan kom och vittnade, men fan, jag är orolig för hans säkerhet nu.
Nej, men oftast säger det ju, det beror ju på vad man har vittnat om, vad man har sett och inte. Och om... hur ska vi säga då? Om du har gått, du kommer ut från ditt gym och så möter två personer som går in med väska, så berättar jag mötte två personer som gick in med väska här. Ja, och det är ditt vittnesmål. Eller jag såg där ändå, det kom ju två personer, de sköt så här. Men om du som till exempel medlem i en kriminell organisation berättar, ja, det var mina två vänner som hette C och så som sköt, då klart då kommer de ju göra illa dig. Men om du bara har sett någonting och berättar exakt vad du har sett, då, det beror ju på vad...
Kommer inte de komma och klippa mig då? Jag är inte anonym. Jag kommer ju finnas med i protokollet. Det är väl som den här pappan som blev skjuten i Hallonbergen.
Var det inte de hade hjälp och det fassade? Alltså två...
Ja.
Hallonberg-målet var väl just att det var någon som hade vittnat.
De skulle vittna i en kommande rättegång och de ska väl halsen. Alltså det var riktigt bestialiskt mord.
Diamant i Tills alla dör, han skrev också om någonting. I think they stabbed somebody's relative to death or something.
Det var väl just Hallonberg.
They knocked on their door.
Ja, det var Hallonberg, va?
Ja.
Är det något som pratas om inom kåren om... Det här är ju en väldigt viktig pusselbit för att sätta dit de här personerna. Alltså att värna om vittnena.
Det är ju väldigt viktigt att stärka skyddet av vittnen. Och få fler folk att vittna.
Eller tänker man inom polisen att det inte är riktigt vår boll att ta. Det får nästa steg i kedjan ta hand om.
Ja, det är väl egentligen är det hela samhället som borde ta ansvar för hela rättsprocessen. Polisen har ju till exempel inga lägenheter att dela ut eller...
Nej.
Eller vi har ju ingen, vi kan inte, polisen kan inte göra så att någon får en skyddad identitet.
Fast det där man försöker från polisens sida att göra det, att med mjuka värden liksom forma olika personer och känna mer tillit i samhället för att delta mer i olika processer. Det är väl så vi jobbar som områdespoliser.
Then they die.
Ja. Men jag skulle säga så här, att hela det här diskussionsämnet är ju, jag ser Mats att du inte svarar fullt ut på frågorna, och jag kan känna själv delvis också att det här är ju ett jättestort problem, för att om vi är helt öppna och ärliga med att men det finns inte så mycket skydd och sådär, det blir liksom,
jag fattar,
det fuckar upp rätt så mycket för oss. Ja. Vi vill säkert gärna glömma den här frågan och gå vidare.
Ja, ett mjukt värde kommer inte stoppa en kniv mot min hals. För att jag suttit i rättssalen. Jag vill kunna sitta i rättssalen och säga allt nu. Jag har sett, men jag kommer inte göra det.
Fast med mjuka värden så kan fler personer komma och vittna, och då är sannolikheten att din strupe används.
Det är sant.
It's evolution. The ones who will witness will die. So.
Fast skillnaden är att jag gör ju det. Jag vittnar ju. Jag har vittnat 10 gånger i år i gängmål. Jag tycker att en del...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.